Jag ska hålla en kort tal om varför vi firar 6 juni. Kära medlemmar, sympatisörer, fosterlandsvänner. Vi har samlats här idag för att fira vår nationaldag. Varför har vi då 6 juni just som vår högtidsdag? Jo, det är en historisk dag på grund av flera betydelsefulla händelser. Den 6 juni 1523 kröntes Gustav Vasa till Sveriges konung. Detta efter en lång tids ockupation av danskarna. I och med detta blev Sverige självständigt land och den nordiska unionen upphörde. Nära 300 år senare, den 6 juni 1809, fick Sverige en ny regeringsform. Den fastslog bland annat vissa medborgerliga rättigheter och samvetsfrihet, tryckfrihet och säkerhet till person och egendom. Den svenska flaggan är symbolen för vår frihet och självständighet. Den blågula flaggan har anor sedan 1400-talet, då Karl Knutsson använde denna som korsbaner i kriget mot danskarna. Sedan 1916 har därför 6 juni varit svenska flaggans dag. Och från år 1983 är denna dag vår nationaldag. En sådan här speciell högtidsdag ska man tänka på våra förfäder som offrat sina liv för vårt land och för våran skull. Men som alla vet förbjuds skolungdomar ofta att sjunga "Du gamla, du fria" i skolorna. Detta anses vara rasistiskt, tycker vissa rektorer. Man finner inte ord. Har inte Sverige blivit fantastiskt? Tack för mig!
Kamrater, östlöver och sympatisörer. Vi befinner oss idag i en situation där ungdomar som studerat flera år av sina liv kommer ut i arbetsvärlden bara för att mötas av en vägg som är stång i våra huvuden blodiga mot. Efter att ha spenderat flera år av våra liv och skaffat oss en utbildning så möts vi av en verklighet som blir ett dråpslag. Det är arbetslösheten Sverige som möter oss, skapad av de etablerade partierna och deras landsförrädiska politik. Samtidigt som arbetslösheten ökar tar det så kallade folkvalda in massor av främlingar som ständigt ökar siffran på arbetslösa. Frågan är om de personer som valt in dessa politiker önskar den politik de idag för. Och vi hoppas att i valet den 18 september så har tagit sitt förstånd till fånga och lägger sig röst på det blågula alternativet. Idag möter de nationella ungdomarna ett starkt motstånd från de parasiter som idag känner marken under sig vika. Ett uttryck för deras förvåning är det fega knivdåd som har utspelat sig det senaste halvåret. På bara ett halvår så har 3 stycken SDU-are enbart i Stockholm blivit attackerade och brutalt nedstuttna med kniv av så kallade nysvenskar. Det gemensamma nämnaren i alla fallen är att samtliga har varit nationella och ensamma när de blivit attackerade. Medan våldsverkarna har varit fler och har haft namn som Ahmed och Amir. Det intressanta är att svenskarna ständigt blir beskyllda för rasism och ska ständigt motarbetas. Om en utlänning blir skadad eller attackerad så är det självklart svenska rasister som varit i farten. Och då så startar karusellen med antirasistiska kampanjer. Men när en svensk blir attackerad utav en utlänning, ja då blir det lik förbannat massor med kampanjer mot rasismen, den svenska rasismen. Hur man än vänder på steken så blir det lik förbannat svenskens fel. Dessa hatkampanjer styrs på våra skolor utav lärare som har vänstersympatiserare, Sverigehatande lärare som har sina anor i 68-ockupanternas haschdimmor. Är det dessa sätt att utbilda Sveriges framtid, det vill säga Sveriges ungdom? Svårt kan man bli, självklart inte. Det är inte bara våra så kallade solidariska lärare som attackerar svenska ungdomar för dagens invandrarvåld. I en västsvensk kommun så har politikerna bestämt att heltidsanställa 2 personer som ska ha sin främsta uppgift att splittra kommunens skinhead-gäng. Skinhead anses utav politikerna vara invandrarfientliga och ska därför splittras. Politikerna tror att detta ska stoppa våldet. Vi är alltså så kallade folkvalda som slänger ut tusentals kronor betalda av Sveriges skattebetalare för att splittra ett svenskt ungdomsgäng. I alla städer med större mängd av invandrare så har vi effekter runt det så kallade mångkulturella samhället. Det är effekter som till exempel invandrargäng som drar omkring och begår våldsdåd såsom misshandel. Och vad gör då våra politiker mot dessa? Jo, det står en kullar med dem. Det startar speciallinjer betalda av skattebetalarna. Man kan bara skaka på huvudet och fråga sig vad gör politikerna med vårt land? Hur länge ska detta få fortsätta? Det kommer till tid och dags att sätta stopp för det vanstyr som styr nu i vårt land. Till det har kommit då samtliga nationella måste sätta stopp för ölpatriotismen, soffpatriotismen och allt annat som hindrar oss i vårt kamp för ett svenskt Sverige. I och med att vara enade och beslutna ska vi göra 18 september till ett slag för den blågula rösten och ett slag för den svenska ungdomen. Tack för mig.
Presentera för paus huvudtalaren i denna avdelningen. Han heter Thomas Johansson och vi tar dem uttalar med en varm applåd. Alltså. Thomas Johansson!
Ja, det där med att hålla tal var ju sina sidor. Det var en del som tyckte jag var lite långrande lik förra året så jag ska vara lite kortare i år, hade jag tänkt. Så som det fosterländska minnenas högtidsdag har på Skansen införts den 6 juni, Gustavsdagen, vilken där firats och hedan efter kommer att firas såsom svensk nationaldag. Så skrev Skansens grundare Arthur Hazelius om 1893 års firande av det som så småningom skulle utvecklas till svenska flaggans dag och så småningom Sveriges nationaldag. Det är alltså över 100 år sedan, den 6 juni, firades för första gången. Och Skansen har intagit en central roll i detta firande. Med undantag av år 1902 då arrangemangen regnade bort så har den svenska fanan hyllats där varje år sedan 1893. Och regel har solen oftast lyst över blågula känslor och över blågula fanor. Numera är Skansen tyvärr platsen för etablissemangets kluvna och försiktiga firande av nationaldagen. Man har haft stora svårigheter att hantera detta arrangemang och hittat på allt möjligt för att tona ner och devalvera allt patriotiskt och istället krystat fram något mångkulturellt. Ikväll till exempel så ska Theodor Kallifatides tala där. En man som vill förbjuda nationella organisationer att verka. Vedervärdigt, säger jag. Med tanke på vilka personer som brukar samlas där uppe på Soliden den afton. Bland annat sådana som är direkt ansvariga för landets förstörelse. Så är det inte så konstigt att vi sanna nationalister väljer att samlas på en annan plats. Vi väljer vårt sällskap. Wow. Se bara. Se bara på nuvarande Skansen-chefen Hasse Alfredsson. En mångkulturell pajas som har hållit så kallat antirasistiska tal som varit så enfaldiga som man knappt trott att det varit sant. När man hör denne man tala så får man intrycket av att han bott isolerad på Skansen i hela sitt vuxna liv. Och frågan om bosättningsort är känslig. Det fick man bekräftat i radioprogrammet Öfter 2. I höstas när Skansen-chefen och Helena Bergström skulle ut på så kallad informationskampanj i landets skolor syftande till att framställa massinvandringen som något bra för Sverige. Avslöjande var Alfredssons svar när reporten frågade: men vad svarar ni då på kritiken att det är så lätt för er att åka runt och prata så här? Ni bor ju själva inte i Rinkeby med kanske en 20 utlänningar i trappan. Alfredsson blev märkbart irriterad och svarade: jag ska ju för fan inte behöva bosätta mig där för att få yttra mig i dessa frågor. Nej, det är klart, bor man på Skansen är väl inte Rinkeby något lockande alternativ. Men det vore kanske välbehövligt, för att då skulle du kanske fatta något, Hasse. Hundratusentals svenskar måste däremot göra det idag, som en konsekvens av den politik han förespråkar. Med tanke på de skador som Hasse Alfredsson åsamkat det svenska folket och nivån på hans argumentation, så anser jag att nästa bosättningsplats är given. Apberget på Skansen. Vilken kontrast utgör inte den första Skansen-chefen, Artur Hazelius. I syftet att bevara minnena av den försvinnande allmogekulturen gav han sig ut på vandringar i Norrland, Dalarna, ja hela Norden, för att samla ihop allehanda ting. Resultatet blev den skandinavisk-etnografiska samlingen som så småningom blev det nordiska museet. Han började med en fullständigt ny utställningsteknik genom att ställa ut kompletta interiörer för att ge en levande bild av gångna tiders levnadssätt. Det innebar en revolution i museivärlden. Redan i slutet av 1870-talet umgicks han med planer på att utveckla idén genom att flytta hela hus och gårdskomplex till något område i Stockholm. Men det började över ett årtionde. Det dröjde ett årtionde innan det kunde realiseras. År 1891 i mars köpte Hazelius lägenheten Skansen, och redan den 11 oktober samma år höll Skansen sin invigningsfest. Hazelius, som var ett barn av den svenska nationella romantiken, ville med sitt museum inte bara få till stånd en vetenskaplig materialsamling utan också främja nationell väckelse och folkuppfostran. Själv uttryckte han det så här: redan under sin första utbildningsperiod fastställde Skansen såsom sin mål att genom anordnande av fester dels vidmakthålla allmänhetens intresse för nordiskt folkliv och folksed, dels liva sinnet för våra ärofulla historiska minnen. Bland dessa årligen återkommande fester bör främst nämnas den allt sedan 1893 vid sommarens inbrott, så kallade vårfesten. Till denna plegar högtidehållandet av den 6 juni, Gustavsdagen, och så vår nationaldag fogar sig såsom en värdig avslutning. Vi svenska nationalister har all anledning att vara tacksamma för en man som Artur Hazelius. Hans verk lever. Själv dog han 1901. Hans födelsehus och grav finns på Skansen. Lägg en blomma på hans grav nästa gång du är där. Det är han väl värd. Applåder. 1890-talet utgör på många sätt en gyllene tidsålder. Det blev en högkonjunktur i svensk litteratur, då de stora diktarna fann inspiration i sin hembygd. Selma Lagerlöfs, Karlfeldts, Frödings och Heidenstams diktning, som var förankrad i hembygden, är nära släkt med den hembygdskänsla som Skansen representerar. Inom konsten har vi Carl Larsson, son, Liljefors, och inom musiken Wilhelm Stenhammar. Vad har vi idag? Hur många dagens diktare, målare och musiker kommer att vara ihågkomna om 100 år? Inte många, det kan ni vara säkra på. Kontrasten mellan 1890-talets konst och dagens anarkistiska målarkluderi utan sammanhang eller ordning är enorm. Kontrasten mellan dåtidens musik och dagens primitiva djungelrytmer är himmelsvid. Den afroamerikanska musikens stora genomslag innebär en kulturell tillbakagång på 100-tals år. Musiken har degenererats till att i stort sett enbart innehålla rytm. Ett stort förfall, ovärdigt den nordiska människan. Sjuka hjärnor och levnadsideal skapar depraverad och galen konst som i sin tur medverkar till att skapa sjuka levnadsideal. Det är symptomatiskt att alla tänkbara kulturella avarter accepteras och hyllas. Kultursabotörer som Jonas Gardell, Claire Rickholm, Pappa Di, Alexander Bard, Dr. Alban höjs till skyarna som goda förebilder för det uppväxande släktet, samtidigt som de som verkar för god moral eller är nationalister ofta förlöjligas eller misstänkliggörs. Sverigedemokraterna har som mål att ändra på dessa missförhållanden. Vi vill stoppa den internationalistiska och marxistiska indoktrineringen som pågår i medierna. Istället ska fosterländskhet och patriotism betonas. Det måste bli ett slut på nationell självförnekelse och defaitism. Låt mig ta ett exempel. I Nyköping firas idag mångkulturell nationaldag. En viss Karin Solgren, projektledare, berättar: först hade vi tänkt spela chilensk musik, men då så var chilenska invånare nej. Det är ju en svensk högtid, påpekade det. Hur i helvete kan man komma på något så dumt? Heder åt chilenarna som hade vett att tacka nej. Men det är så typiskt. Hela tiden försöker man tona ner det nationella, fosterländska, och istället krysta fram något mångkulturellt, internationellt. Tala om nationell självförnekelse. Ska det vara så svårt att begripa att den 6 juni är det svenska folkets nationaldag, då vi hyllar vår flagga, vårt land, vår kultur, vår plats på jorden? Det är nu bara 6-7 år kvar till nästa århundrade och nästa årtusende. Under denna period kommer många saker att ställas på sin spets. Vi har länge varit på dekis som industrination, och i allt större utsträckning lånat ihop till vårat och invandrarnas välstånd. Den fortsatta massinvandringen har påskyndat och ökat behovet av ytterligare upplåning. Vår statsskuld är nu 1,2 biljoner kronor. Räntan på denna skuld är en statsfinansiell gökunge som tränger undan allt annat. Tiden börjar rinna ut för Sverige som välfärdsstat. Politikerna kanske 2-3 år på sig att vidta de kraftåtgärder som krävs, men har förmodligen inte modet att göra det. Det skulle betyda politiskt självmord, och partiets fel går i regel före landets fel. Det betyder att vi får räkna med en statsfinansiell kris och att den svenska välfärdsskutan sjunker ner i armod. En tragedi, naturligtvis, men det kan föra det goda med sig att svenskarna äntligen vaknar och börjar handla. Får vi inte ett nationellt uppvaknande då, så kommer vi aldrig att få det. Det är vårt partis och vår nationella rörelses yttersta mål att det svenska folket, den svenska kulturen och den svenska staten ska bestå under det kommande årtusendet. Vi är beredda att fatta de beslut som krävs och vidta de åtgärder som behövs för att trygga nationens existens. Komma vad som komma vill. En av de första besluten som en nationell regering måste fatta är det om en omfattande och långtgående repatriering av hundratusentals etiska förändringar. När vi har genomfört detta kommer vår nation att kunna se framtiden an med förtröstan och byggandet av ett nytt svenskt folkhem kan börja. Avslutningsvis ska jag bara ta upp en liten notis ur fredagens Svenska Dagblad. Ni kommer kanske ihåg att för ett par år sedan, då var ju invandringen sådär, den var ju väldigt lönsam. Det skrevs ju artiklar i Affärsvärlden och alla dagspressen, och den var alltid sådär väldigt lönsam. Så, och berikade allting. Nu visar det så här, såg jag en liten notis från fredagens tid. Botkyrka kommun har nu största andelen invandrare i landet. Nu vill kommunerna kompensation av staten för de merkostnader som den anser att invandrarna för med sig. Kommunstyrelsens ordförande Nils Oskar Nilsson, M, har tillsammans med representanter för Socialdemokraterna och Folkpartiet uppvaktat Finansdepartementet. De hade med sig beräkningar som enligt kommunledningen visar att vad invandrarna kostar kommunen. I år handlar det totalt 159 miljoner för socialbidrag, hemspråksundervisning, vuxenundervisning och tolkar. Ekonomin i Botkyrka kommun är hårt ansträngd. Det är en följd av bland annat kraftigt ökade socialbidragskostnader och minskade statsbidrag. 34% av invånarna i Botkyrka är födda utomlands. Jag ber att få tacka för mig och säger så här: bevara Sverige svensk. Tack så mycket.
Innan vi ska ha en paus så har jag blivit ombedd att säga några små ord om den svenska fanan. Den svenska flaggan går tillbaka till en ganska grå forntid för mer än 1000 år sedan, då hela Europa befann sig i strid och kamp med islam. Islam hade brett ut sig från 700-talet och på den tiden var ju Sverige hedniskt. Och hedendomen fanns ju kvar i Sverige ända till 1000-talet. Korsfanorna tycks vara någonting allmänt och härstammar från den tiden. Det finns ju i England och i de nordiska länderna som vi alla så väl vet. Det har ursprungligen varit härmärke, och det gamla ordet för flagga är just härmärke eller märke. För att flagga, fana och baner är alla tyska lånor som kommer in i svenskan under medeltiden. Och denna kampen mot islam var ju någonting oerhört viktigt, och det intressanta är att korset i flaggan, som somliga har velat tolka just som Tors hammare, det har nog ingen riktighet, utan det intressanta är att hela Europa stod samlat i kampen mot islam, och man förstod på något vis på den tiden att det här rörde sig om en yttre fiende, även till utseendet, språket och kulturen avgränsad i förhållande till övriga Europa. Och trots att Norden och Sverige var hedniskt, så hände det trots det ihop, och Karl den Store till exempel, som på 800-talet gick in i Spanien med 1 miljon man för att befria landet från morerna eller araberna, hade en märkesbärare, en fanbärare som var dansk, kan man närmare bestämt från Skåne, och så hängde det ofta ihop. Men jag ska inte bli långhandig, utan mina damer och herrar, innan vi går till paus så ska jag först tala om att vi har försäljning av korv och lite annat, och det är där borta där jag pekar från min sida till vänster, från er sida mina damer och herrar till höger. Under pausen kommer vi också få höra lite harpmusik. Vi har nämligen en harpist här, den svenska folkharpan, som ju så ofta omtalas i våra underbara folkvisor, försvann. När man tecknade ner folkvisorna i början på 1800-talet så fanns det, så vitt jag vet, inte en enda folkharpa kvar i vårt land. Men den har ju funnits där, det vet man med säkerhet. Nu har vi fått en harpa här idag, och vår harpist Gerd, hon vill gärna spela några folkvisor medan ni under tiden håller paus och talar om väder och vind och vad ni vill. Tack ska ni ha, och så får vi presentera harpisten.
att vi mangrant samlas kring våra nationella högtidsdagar. Vi behöver på ett mycket tydligt sätt markera att vi älskar vårt land och vår kultur. Vi behöver mycket tydligt visa att vi aldrig viker oss för den internationella massmedia-massian som försöker påtvinga oss allehanda främmande kulturyttringar. Sanna patrioter skäms inte för svensk kultur. Sanna patrioter viker aldrig för påtryckningar. Vi ser att fler människor sluter sig till våra led. Och detta trots den massiva propagandan av de landsförrädiska journalisterna. Vi kommer aldrig att böja oss för landsförrädarna! Vi kommer aldrig att böja oss för de korrumperade makthavarna! När våra landsmän tvekar och är rädda för att ansluta sig till vår kamp för nationen, då beror det på att det fattas kärlek! Det fattas kärlek till vårt fosterland! Det fattas kärlek till vårt folk! Och det fattas kärlek till vår kultur! Driv ut fegheten! Driv ut fegheten med kärlek! Driv ut den med hat!
Yeah.
kvinnor, ni sanna patrioter, måste gå i första ledet och väcka den kommande generationen och föda mycket svenska barn.
Skånes åkrar sammanbinds av vårt svenska kulturarv av lynnet den svenska folksjälen. Södens klara linjer och varma färger mötte inte germanerna i Skandinavien, utan istället skogsdunkel och sommarskymning samt den långa vinterns mörker och kyla. Inför denna stränga och hemlighetsfulla natur frodades anlaget för mystik jämsides med anlaget för individualism och hemlighetsfulla natur. Till fantasin slutligen tog överhand över reflektionen. Detta är svenskens tid. Vi har med tiden fått en flagga, vår blågula korsfana, som 1663 officiellt tillkännagav som svensk symbol. Symbolen för vårt folks sammanhållning, trohet och gemensamma rötter. Vi fick en nationalsång, du gamla, du friska, som den hette första gången. Där bland annat vårt stolta arv från stormaktstiden vi sjunges till ständig plåga för dagens liberalmarxistiska etablissemang. Svenska folket har en gång befunnit sig i den strängaste nöd. Svälten gick land och rike runt så sent som förra seklet. Men genom flit och arbetsamhet samt genom en med tiden bättre fördelning av välfärden kunde vårt folk skapa sig allt bättre levnadsvillkor. Tyvärr kom detta att följas av förfall. Måttstocken på livskvalitet tycks endast idag handla om pengar och mängden konsumtionsvaror man kan förse sig med. Individualismen har helt slagit ut känslan för folket och i viss mån för familjen. Måttet på en nations hälsotillstånd kan inte marginaliseras till att handla om siffran för BNP, utan måste först och främst utmätas ur folkets karaktär, moral och handlingsvilja. Jag kan omöjligen vara den enda som ibland frågat mig om detta folk verkligen kan vara värt att kämpa för. Under mina kontakter med olika människor, på arbetsplatser som värnpliktig och student, för att inte tala om mina år som partiledare, har jag tyvärr allt för ofta slagits av hur passiva de flesta man är som man är möter. Alla verkar bara leva i sina egna små skal, individualismen är fullständig. Men alla individer är bara del av en helhet. Vi är inga löst svävande satelliter. Varje människa bär på sig ett arv och har ett ansvar för vår framtid. Alla är vi skyldiga att ansvara för vårt fosterland. Vi är alla ansvariga för att vårt svenska folk ska fortleva i kommande generationer. Föräldrar är ansvariga att fostra sina barn till goda samhällsmedborgare etc. Det handlar om grundvalen för vilken hela vårt samhälle är byggt på. Familjen och nationen är de grundläggande fundament kring vilken vår nation kunnat byggas. Dessa fundament släpas idag i smutsen. Liberaler och marxister och världsförbättrare har undergrävt samhällsmoralen genom deras förvrängda frihetsbegrepp. Så att allt som för mig är heligt bara ständigt bespottas och förhånas. Följden har blivit samhällets upplösning, ökad kriminalitet och social oro, fysisk och psykisk ohälsa och arbetsskygghet. Vi måste återfå en nation med flitiga och arbetsamma människor, fyllda med vilja till självuppoffringar och moraliskt högtstående. Den svenska ungdomen måste bli tapper och stridsberedd, sund och känna motvilja mot droger, alkohol såväl som narkotika och all degenererad skräpkultur som väller in från USA. Det måste man avvisa. Låt vilseledda kommunistslinglar draga ner sig och försvagas samtidigt som den nationellt sinnade ungdomen ska övergå till att stärka och bygga upp såväl sina kroppar som sina sinnen. Det svenska folket måste frigöra sig från slaveriets bojor. Thomas och Kempis skrev om Kristi efterföljelse så här: du måste ihärdigt göra till ditt mål att du på varje plats och i varje handling eller utåtriktad sysselsättning må vara invärtes fri och herre över dig själv, och alla ting må vara under dig och inte du under dem. Det svenska folket är idag förslavat under jakten på ekonomisk trygghet och status, men också förslavat genom lögner och fördumning skapat av medier, skolor och andra delar av samhällsapparaten. Det är dock inte ett så lätt synbart förtryck som vi lever under. Det är inte öppet som i Honecker-regimens Östtyskland, Stalins Sovjet eller Pinochets Chile och så vidare. Nej, den nuvarande tyrannen är ont på grund av sin oåtkomlighet. Han är mer anonym än sin slav. Han är inte värre förtryckare än forntidens tyrann, men han är fegare. Bakom dagens hycklande politikers tal om folkvilja, yttrandefrihet och valmöjligheter så döljer sig idag den bistra verkligheten om att det inte är folket som styr Sverige idag. Se bara på frågor som handlar om Sveriges medlemskap i EU och invandringsfrågan. Alla mätningar visar att folket vill en sak i dessa frågor och majoriteten av riksdagspolitiker och massmedia, näringslivstoppare, ledande kulturpersonligheter etc. Det vill säga att etablissemanget vill någonting annat. Men det är inte folkets vilja som styr. För vad folket vill, trots den hjärntvätt vi utsätts för dagligen i media, så är det inte folkets inställning som verkar vara det viktiga. Men det är värre än så. För i praktiken i Sverige idag så är det de som har pengar som styr. Sverige är vad man kallar för en plutokrati. De som styr är de som har kunnat köpa de opinionsbildande centra vi har i Sverige. De förstår väl, det förstår ju de flesta här. ZTV, TV6 och TV1000. Familjen Bonniers äger Sydsvenska Dagbladet, Expressen, DN och Indotidningen idag. Och en hel rad med andra tidningar, bokförlag, bokklubbar, musikförlag över hela Nordeuropa. Vad hjälper det att vi har fria val när spelreglerna för valdeltagandet och förutsättningarna för opinionsbildningen inte är fri? Att vi lever under ett förtryck är uppenbart för den som är intresserad av sanningen. Se bara på det aktuellt inslag förra veckan som handlade om Sverigedemokraterna. Där kunde Leif Blomman Blomberg sitta helt oemotsagd i studion i 5 minuter och ösa sin galla över oss. Han menade till exempelvis att de, sossarna alltså, var rättstänkande till skillnad från oss. Och att Ingvar Carlsson kunde bli partiordförande hade inte kunnat bli partiordförande om han hade haft ett kriminellt förflutet. Om man vågar möta oss i debatt, vilket man ständigt skryter om i alla sammanhang, så hade även jag fått sitta i studion. Och då hade jag tagit upp där att Ingvar Carlsson ska han inte snacka om. Han åkte under 80-talet gärna omkring och skapade vänskaplig hand med Honecker, Ceausescu, Ortega med fler. Män som med stora mängder mord på sitt samvete förtryckte sina länder. Män som stod för förtryck och våld. Detta talar man tyst om idag i Sveriges helt likriktade åsiktsmonopol. Vårt land, våra gator, våra torg, våra bostadsområden tas över av främmande element. Gatorna blir allt mer och mer osäkra att gå på för den som är svensk. Främlingarna har börjat ta över med myndigheternas goda minne. Är det så vi vill ha det?
Nej!
Överallt så drabbas allt fler oskyldiga. Stora bostadsområden är lika med ockuperat territorium där man som svensk ska passa sig för att befinna sig. Och svenskarna vill inte bli kulturberikare. De flyr dessa mångkulturella territorium. Samtidigt som flyttplatsen bara väller in med kosovoalbaner, bosnier, afrikaner etc. Och de politiker som ställt till med allt detta elände, de skyller ifrån sig eller erkänner numera öppet att de inte har några lösningar. Samma överlägset hånflinande Bengt Westerberg som förr talade om det mångkulturella drömsamhället och hur fint och viktigt invandringen var för Sverige. Han talar nu om problem som är svårlösta och som han saknar lösningen på. Eller att vi måste sprida ut dem så det inte uppstår segregation. Det är han som har ställt till det så här tillsammans med de andra landsförrädarna i riksdagen hela tiden. Men vänta inte att det är de som ska lösa den här situationen. Det är de som har ställt till det. Och hur ska man kunna integrera 10 000-tals med etniska främlingar i en situation när Sverige redan efter flera decennier av vanvettig politik nått en fullkomligt omöjlig situation? Man har ju alltid påstått att Sverige är så glest befolkat och stort land så vi har ju plats för hur många som helst. Detta är givetvis ett helt vansinnigt resonemang. Det som avgör är vår infrastruktur, vår ekonomi och den sociala situationen. Dessutom tillhör jag en av dem som vill värna vår svenska natur och unika miljö som definitivt hotas av allt kraftigare exploatering ju fler vi blir. Men viktigast av allt, det är att jag är hjärtlig för att inte säga förbannat trött på allt tjafs om allemansland, om världsmedborgarskap etc. Jag är banne mig ingen förbannad världsmedborgare. Jag är svensk och det är jag stolt över! Man talar om våld, man talar om nazisterna och deras våld. Vi, det är en rörelse som samlas här idag, som under våren har demonstrerat och marscherat på gatorna i Växjö, i Örebro, i Norrköping, i Borlänge, i Jönköping. Vi har gått fram överallt i landet, ständigt utsatta för vänsterextremisternas terror, bomber och överfall. Men det har inte hindrat oss. Vi har fortsatt att marschera runt om i Sverige. För vi låter oss inte tystas eller skrämmas. Det gör vi aldrig. Vi ska kämpa ända ner i graven om så behövs. Samtidigt som vi samlas här idag så samlas landsförrädarna i Skansen. Man kan ju låsa in dem i hoppburarna. Och där hålls tal av greken Theodor Kallifatides. Han som uttalade sin kvällstidning förra veckan om de svenska kvinnorna. Och han sa så här: hon är väldigt vacker, särskilt efter all blandning utifrån som nu börjar ge resultat. Och Kallifatides vill förbjuda oss sverigedemokrater. Han vill förbjuda organisationer som verkar för svenskhetens bevarande. Är det detta vi vill ha? Import av främlingar som kommer hit med pekpinnar om hur vi svenskar ska leva och bestämma över vad vi ska få tycka och tänka. Det är ju helt otroligt. Ska vi ha hit folk som ska börja styra och ställa i vårt eget land över oss? Men vårt nationella oberoende hotas från många håll idag. Titta bara på det väntande EU-medlemskapet. Det handlar om att ge upp vår nations självbestämmande. Syftet med hela EU från början, det var att motverka nationalism från att växa i Europa. Då är det ju fullständigt självklart som nationalist att man går emot detta. Det är bara storföretagen som tjänar, som kommer fritt kunna flytta sin produktion till dit det passar dem, utan att folk eller nationers hänsyn tas. Narkotikasyndikat, mediamoguler och finansherrar har den verkliga makten. Det är ett dystert framtidsperspektiv. Det är ett Europa draget ner i den djupaste av förnedring och smuts som väntar i detta EU som Jacques Delors och Carl Bildt och de andra vill ha. Där vår folk kommer att vara förslavade. Narkotika, HIV och framförallt en fruktansvärd främlingsinvasion. Detta är en utveckling som är livsfarlig och den pågår över hela Europa. Men samtidigt så finns det i Sverige och runt om i Europa nationella organisationer som vill börja kämpa mot detta vansinne, som kämpar för sina folk och sina nationer. Vi måste känna solidaritet med alla dessa nationella frihetsrörelser som finns runt om i Europa och hela världen som kämpar åt samma håll som oss. De säger också att vi sverigedemokrater inte ska få lägga beslag på den svenska flaggan. Ja, det sa ju Leif Blomman Blomberg i TV-Aktuellt förra veckan. Det är väldigt konstigt. För vad jag vill minnas så har ju under de föregående decennierna detta etablissemang inte varit särskilt intresserad av den svenska flaggan. Och Leif Blomman Blomberg, om jag inte missminner det, gått under blodröda kommunistfanor, symbol för förtryck, våld och diktatur. Det har han vandrat under åratal. Och nu ska man börja hyckla om den svenska flaggan. Jag ska säga som det är. Det är för sent, mina herrar och damer. Det är alldeles för sent. Vi skulle ha tänkt på det där betydligt tidigare, innan det svenska folket började vakna och säga nu, kommer du!
Utvärldsbacken! Utvärldsbacken!
Den svenska flaggan behåller allt vidare har kommit till gott beslag. Den svenska flaggan ska man hissa som en symbol för nationell samling, för nationell solidaritet, för motståndskraft och mod. Det är den svenska blågula fanan, en frihetssymbol som vi ärvt när kämpar som Engelbrektsson, Karl den 12, Gustav Vasa etc. kämpade för vårt land. Det är ingenting som hycklande landsförrädare ska försöka låtsas lägga beslag på. Det kommer de aldrig att kunna göra. Och än så länge så är vi sverigedemokrater en ganska marginell grupp. Men den nya tiden kommer med full kraft. Bara vi alla ställer upp med all vår kraft. Och det frågar jag er, har vi trötta på vanstyret?
Ja!
Ska vi krossa det mångkulturella samhället?
Ja!
Ska vi ställa upp för Sverigedemokraterna?
Ja!
Vandra i stolthet, alla ni som är här, ni är en del av en utvald skara. Ni är de första som har vaknat, som har insett att nu kan vi inte längre sluta till oss själva. Nu måste vi samlas med mod, kraft och beslutsamhet för att ta vårt vackra land tillbaka från landsförrädarna, för att behålla vår svenska fana, för den kan vara stolt över vårt vackra land. Leve vårt värnes land och leve våran ädla kamp, må den föra till seger!
Ja!
Ska vi sjunga vår nationalsång, du gamla, du fria!
Peter, vad tycker du om mötet här nu då?
Jo, jag tycker det har blivit väldigt bra. Jag tycker det har... många har slutit upp och många har visat sin medkänsla till det svenska folket. Och jag tycker det är många som har kommit hit ikväll för att fira svenska nationaldagen.
Ja, vi hade ju lite otur med vädret, men det...
Ja, men där ser man att vädret spelar inte in någon roll som helst på våra nationella medkänslor.
Nej.
Att vi firar nationaldagen, vilket väder det än är.
Ja, jag hörde att du var med vid den här incidenten vid Tekniska högskolan. Är det 14 dagar sedan? Hur länge sedan är det?
Det är ungefär 14 dagar sedan, ja.
Kan du, vi har ju bara sett några notiser i tidningen, kan du redogöra för ungefär vad som hände där?
Ja, vi var 5 stycken kompisar som gick ner i tunnelbanan och så kom det 20 nysvenskar, invandrare eller vad man ska säga. Man får inte säga det i radion. Ja, de kom ner i tunnelbanan i alla fall och jag sa åt min kompis att nu går vi åt andra hållet, för det kommer massa nysvenskar. Och det gick åt andra hållet och då kom det 20 likadana och från andra hållet. Och då var det helt kört och de sparkade ner oss och slog oss med träpåkar och baseballträn. Vi hade inte en chans.
Nej.
Jag har fått sitt 20-30 stygn i huvudet.
Ja, du visade fingret också. Vad hände med ditt finger?
De hoppade på mitt finger när jag låg ner och det var inte så vackert. Du ser att det är helt buckligt här.
Ja, ja.
Jag får knappt på mig förlåningsring.
Hur många sår fick du? Var det knivhugg du fick i huvudet eller?
Nej, de slog hål på huvudet så att säga.
Ja. Och polisen har inte fått tag på några?
Jo, det har de.
Om det?
Men jag kan inte säga några namn.
Nej, men de har alltså gripit
några? Ja, de har nog gripit några.
Okej, tack ska du ha Peter.
Tack.